signat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse och att du har lagt ner ditt rike i våra hjärtan. Vi tackar dig, Fader, för närhet, välsignelse, upprättelse och frihet, Gud, som flödar ifrån dig in i våra liv. Vi tackar dig för evangeliet som är de goda nyheterna av att allting är gjort, allting är färdigt och Guds rike finns inom oss just nu. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Yes. Det var ett tag sedan som jag var på hemmaplan nu här. Jag har ju i alla fall predikat. Jag var med en helg här i januari när Daniel Ståhle var här, för vi hade en del övriga möten och samlingar tillsammans med honom också och sådär. Men jag har rest väldigt mycket och jag tänkte bara börja den här predikan med att berätta ett par korta vittnesbörd. Bara därför att det är så underbart att se vad evangeliet gör i människors liv. Jag var i förra veckan i Finland utanför Tammerfors. Där är jag ganska regelbundet och när jag var där så kom det fram en kvinna till mig och gav ett vittnesbörd. Att när jag hade varit där sist så kom hon på förbön och jag fick ett profetiskt ord till henne. Att du tror att du är på väg hem, men Herren ska ta ut det som bryter ner dig och du ska få många år kvar att leva. Jag visste inte då att hon hade dödlig cancer i kroppen. De räknade med att hon hade något år kvar. Men när jag kom tillbaka nu så sa hon att nu är all cancer fullständigt borta. Det är väldigt underbart. Och vi var uppe i Uleåborg och predikade en för lite tidigare. Jag är mycket i Finland nu för tiden. Och då hade jag en tolk som hade väldiga problem att tolka, för hon hade skadat sig. Hon rider mycket häst och sådär, så hon hade fallit och skadat sig. Så hon kunde inte, hon sa, jag har sådana smärtor att jag vet inte om den här skadan kan, om jag kan tolka. Jag sa, nej, men du är för bra för att jag inte skulle ha dig som tolk det här mötet. Så vi måste be Gud om ett mirakel. Och vi bad. Och sen så var hon jätteförvånad, för då har hon inte haft någon smärta sedan dess. Utan hon var hela i ryggen. Så hon var förvånad. Jag sa, det är väl det som förväntas hända när vi ber, eller hur? Men jag tycker det är gott att berätta lite vittnesbörd ibland. Därför att evangeliet är ju inte bara en teori. Utan evangeliet är en verklighet här och nu. Va? Guds rike är inte ett rike som ska komma en dag, utan Jesus kom med Guds rike, uppenbarade Guds rike och förde Guds rike till oss och oss in i Guds rike. Och det är väldigt, väldigt underbart. Och därför så, när vi talar om det här, vi ska ju tala om Efesierbrevet här, så är inte det här någonting som bara är ett teori. Även om de här första kapitlerna är egentligen ganska fokus på mer inte vad du ska göra, för du vet, det du ska göra är ju inte evangeliet, eller hur? Utan det du ska göra är en respons på evangeliet. Evangeliet är vad Gud redan har gjort för oss människor i Jesus Kristus. Och problemet som vi har många gånger, det är att vi är väldigt snabba till att hoppa över detta och börja fokusera på vad vi ska göra. För vi tror att lösningen ligger i att om jag gör mer så får jag mer. Så när jag berättar vittnesbörd om hur folk blir helade så här, då tror folk att det har att göra med att det är något väldigt speciellt med mig. Att jag är väldigt fantastisk, att jag har en speciell smörjelse. Men jag är inte så häftig som man kan tro, vet ni. Utan det handlar överhuvudtaget inte om det. Utan det handlar om vad Gud genom Jesus Kristus redan har gjort. Va? Och att jag lever utifrån den verkligheten. Det handlar om Jesus. Det har absolut ingenting med mig att göra. Och ibland så skulle jag vilja skaka om folk lite grann. Skruva av huvudet på dem och tömma det från en massa destruktiva tankar. Och bara säga att det handlar om Jesus rakt upp och ner. Förstår du det, så blir livet mycket bättre för dig. För det är jobbigt att vara frälst när allting handlar om mig. Då blir ju inte livet bara tungt då, för det kan ju vara tungt ändå va. Utan det blir ju ännu tyngre, för det handlar ju om mig om jag nu ska få till det här och kunna lösa det här. Och, liksom, så. Och det är inte evangeliet, utan evangeliet är nyheter som kommer in och löser ut dig, vet du. Och därför så är ju Efesierbrevet ett väldigt bra brev. Jag brukar tala om Efesierbrevet i tre steg. Jag har tre ord för att sammanfatta Efesierbrevet som egentligen kommer från den här kinesiske församlingsplanteraren Watchman Nee. Han skrev en bok som hette Sitta, vandra, stå. Och så delar han in i Efesierbrevet då att det börjar med att vi sitter med Kristus. Och sen så i de tre första kapitlen och sen kapitel 4 och 5 och halva sexan handlar om att som en konsekvens av att vi sitter med Kristus kan vi vandra med honom. Och sista delen handlar om att stå emot all fiendens härsmakt. Och det här kommer som en logisk konsekvens av varandra. Problemet blir att vi tycker att det är lättare och mer praktiskt att läsa Efesierbrevet 4 och 5 än att läsa Efesierbrevet 1-3. Därför att alla kan förstå när jag talar om var snäll mot din fru. Förlåt varandra. Gå inte och lägg dig. Ge inte djävulen plats. Underordna er varandra. En massa praktiska saker som är jättelätta att förstå. Men om vi då ska läsa en text här som låter kanske betydligt mer svårgreppbar, vilket vi ska göra nu. Vi ska läsa Efesierbrevet 1 här. Och Efesierbrevet 1 och Efesierbrevet 2 egentligen kan man säga att Paulus sammanfattar hela sitt budskap. Och många menar ju på att när det står adresserat till Efesierna här så menar många på att det ordet till Efesierna finns inte i grundtext, utan det här var egentligen ett rundbrev som gick till alla församlingarna. Man kallar det här församlingens konstitution. Så att det är ett väldigt viktigt brev där. Och i Efesierbrevet 3 så säger Paulus att när ni läser detta så kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. Tidigare har den inte varit uppenbarat så som det nu har uppenbarats för de heliga. Vi kommer komma in på det står i början av Efesierbrevet 3. Men vi ska bara läsa från Efesierbrevet 1 här då. Och vi läser de första 10 verserna. Det står så här. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himmelen och på jorden. Jag tycker det är bara inledningen på det här brevet är väldigt stark. Han säger så här. Från Paulus, Kristi Jesu apostel, utvald och kallad av Gud, till de heliga Efesus. Det är ju det jag har predikat om många gånger. Att genom ett enda offer har han för alla tid gjort dem som helgas fullkomliga. I Kristus så inte bara ser Gud oss som rena, utan har faktiskt helgat och renat oss. Avskilt oss för honom. Och så säger han, nåd och frid vara med dig. Det är väldigt gott att veta att i vårt barnaskap så finns en massa nåd och frid. Inte en massa kamp och strid, utan en massa nåd och frid. kan vara bra att tänka på det, för evangeliet förlöser alltid nåd och frid i våra liv. Och så säger han att välsignad var vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det står inte att du ska bli välsignad, eller hur? Det står inte att en dag ska du få uppleva välsignelse. Det står att han har redan välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus Jesus. Vad mer kan du behöva än det? Det finns inget mer du behöver än det. Utan i honom har du fått hela fulla välsignelsen. Så när vi sjunger att vi vill ha mer av Jesus, så sjunger vi inte om någonting som är långt borta som vi längtar efter ska komma en dag. Utan det handlar om att uppleva mer utav vad vi redan har fått. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Därför att du kan sjunga den här typen av lovsången på två sätt. Mer av dig. Antingen tänker du distans. Att Gud är långt borta, och när du lovsjunger så kommer himlen ner på jorden. Då hade ju Jesus inte behövt komma, eller hur? Om det hade räckt att du hade stått och lovsjungit för att himlen skulle komma ner på jorden. Men faktum är att himlen är redan här. Och därför så, när vi sjunger om er, så handlar det om att uppleva någonting som vi redan har fått. Och det finns en väldig vila i detta, va? För det lyfter pressen av mig. En del, ibland säger människor, när du predikar rättfärdighet så här som du gör, att vi är rättfärdiga och helgade och att vi är välsignade, så lägger det ju press på oss, för då får jag inte vara svag. Och jag tänker, det är ju så tokigt som det kan bli, utan det är just för att du har varit svag som du har blivit välsignad. Det är för att du inte kunde göra det själv som man redan har gett dig allt. Det har ju ingenting att göra med att du måste prestera någonting, utan du får släppa, vet du, den här slavmentaliteten och kliva in i Guds barns härliga frihet. Men vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Utan vad det betyder är att oavsett hur ditt liv ser ut just nu, oavsett hur bra eller dåligt det går för dig, oavsett vad du går igenom just nu, så har Gud lagt sin välsignelse i ditt liv. Och han kallar dig välsignad. Jag tycker det är starkt. Och så säger han så här. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria i honom. Det betyder alltså att frälsningen, att du är här nu, det är ju inte din idé, eller hur? Det var inte du som valde Jesus, utan det var han som valde dig först. Du var liksom inte född innan han skapade världen. Det kan vara bra att komma ihåg. Även om en del av er här är lite äldre, så är ni inte så gamla. Utan långt innan Gud skapade världen hade han redan tagit ett beslut och sagt att jag har utvalt dig. Hör du liksom det? Jag vill ha dig. Det finns inget utrymme för förkastelse i evangeliet. Det finns inget utrymme för fördömelse. Det finns inget utrymme för känslan av att du inte är tillräcklig. För det bygger inte på hur mycket du väljer honom, utan på att han valde dig först. Och det gjorde han innan han skapade världen. Vet ni varför? Det är för att han är fader. Han är inte fader för att han får barn. För man kan inte förändra Gud på det sättet. Har ni tänkt på det? Han är ganska evig. Han har inga identitetskriser. Det är sant. Han har alltid varit fader, och sonen har alltid varit son. Och därför att han är fader så vill han ha barn. Och ett barn, en son och en dotter, har en ganska annorlunda relation till sin pappa än vad en slav eller en tjänare har till sin herre. Och det är ju därför, vet du, om du har lärjunge som din första identitet, så ska du få uppgradera dig då. För så länge du har lärjunge som din första identitet, så kommer evangeliet alltid landa i hur bra du har presterat och hur bra du har gjort. Och då vet du hur det går, eller hur? Då kommer du landa i, nej, det var ju inte bra nog. Jag fick inte till det. Du kan komma hit och låtsas att du har fått till det. Men sanningen är ju att du inte är så bra på att ljuga, vet du, utan vi ser rätt igenom dig. Och inser det här, att ingen av oss har presterat bra nog så att vi i kraft av våra egna gärningar skulle kunna få välsignelse från Gud. Men därför att vi är barn till honom, hans söner och döttrar, säger Romarbrevet 8, så har vi blivit Kristi medarvingar. Vi har ett arv, inte för att vi är tjänare utan för att vi är barn. Alltså jag menar, om jag skulle ha en tjänare i huset, och jag tänker inte på frun då, så ni behöver inte vara oroliga, en del undrar liksom hur ser det ut hemma hos er. Det ser väldigt bra ut, men det är ju så här att om jag skulle ha en tjänare hemma, så skulle jag ju relatera till tjänaren utifrån att om tjänaren gör bra så blir tjänaren belönad. Eller? Men om tjänaren inte sköter sitt jobb så kanske jag avskedar tjänaren. Det är så det funkar i arbetslivet. Det är så det funkar i företagarvärlden. Det är så det funkar i världen. Men jag kan ju inte avskeda min son. Alltså om Isak inte går ut med går ut med saftglaset efter han har suttit och druckit saft vid tvn, så säger inte jag, du får gå. Du är inte bra nog, du får inte vara med längre. För min relation till honom bygger inte på hur bra han presterar i relation till mig. Utan min relation till honom bygger på att han är min son. Eller hur? Och söner får inte välsignelse för att de förtjänar det, utan för att det är faderns ansvar att ta hand om dem. Eller? Så är det i Guds rike. Gud belönar inte dig utifrån skötsamhet, utan han har gett dig en välsignelse utifrån att du är en son och en dotter. Och det är väldigt, väldigt viktigt att det här landar rätt för dig. Och jag blir ibland, jag sliter nästan mitt hår när jag tänker på det. Va? När folk kommer till mig och så säger de, du är ute och predikar väldigt mycket och du är väldigt radikal och väldigt häftig och du måste ha väldigt mycket vision och väldigt mycket så här. Och det blir som att jag sitter hemma och tänker på hur jag ska kunna få till bästa möjliga resultat och hur jag ska kunna liksom göra tillräckligt bra för att Gud ska göra mirakler. Men det är så långt ifrån mitt tänkande så det finns inte, va? Utan det jag tänker på är att jag har en väldigt underbar pappa. Och jag har fått ett väldigt underbart arv i Jesus Kristus och det är så goda nyheter så jag kan inte låta bli utan att dela det. Och jag har liksom inte så jättemycket strukturerat tänkande att jag skulle kunna komma på en lång plan på hur jag ska göra och så, utan jag kör på, va? Finns ingen prestation i den. Samma sak när jag står här och predikar för er nu. Så tänker ju inte jag att jag står här och ska göra någon slags performance. Nu ska jag se till att det här blir jättebra. Att jag säger precis rätt saker, att ingenting blir fel här. Utan jag står ju här som en son till min pappa. Och delar vad jag har hört och vad jag har sett i min gemenskap med honom. Det blir mycket mer vilsamt så, vet du. Och så står det så här att han gjorde oss, han utvalde oss för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Och där kommer vi komma tillbaka till. Men det är det som Jesus gjorde på korset när han tog bort all din synd, all din skuld, all din skam. Det finns ingen fläck, inget orent, inget syndigt i dig. Därför att det har Jesus tagit bort en gång för alla. Och därför kan du komma till Gud utan dåligt samvete, utan mindervärde, utan känsla utav skuld och fördömelse, utan du kan komma som en son och en dotter kommer till sin pappa. Och så säger jag så här. Han understryker det här, vet du. För han säger så här, i sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Han riktigt understryker att det är i sin kärlek som han har förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sitt vilja och sitt beslut. Ser ni hur han trycker på att det här är någonting som han verkligen ville? Han har i sin kärlek grunden till att han gör det här. Är för att han älskar dig, vet du. Det är inte för att han måste göra det. Utan det är för att han älskar dig. Och Bibeln säger att vi älskar för att han först har älskat oss. Och ju mer du ser av det här, ju mer kommer du också leva i kärlek till din nästa. Därför så kan ditt lärjungaskap och ditt liv som kristen aldrig funka så länge du försöker hitta kraft i dig själv. Utan det enda det kommer göra är att det kommer leda till en konstant känsla av skuld, fördömelse och misslyckande. Och det är ju ingen som mår bra av att leva så i längden, eller hur? Men tänk om du skulle kunna se att allt du är, allt du gör har sin källa i honom som har älskat dig först. Det är evangeliet. Som ett resultat av det så kommer du att älska andra människor. Och så säger han, för att den nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas, fortsätter han med. Jag tycker det är så underbart. För Guds nåd kommer inte till oss som en teologi i första hand. Utan Guds nåd kommer till oss i personen Jesus Kristus. I den älskade. Mm. Och då är det så bra. Ni har ju hört mig säga det här många gånger förut när jag har predikat. Att vi är i Kristus och Kristus är i oss. Ja. Du har ingen egen identitet utan Gud, vet du. Du kan inte vara utan Gud. Du kan inte vara långt ifrån Gud utan du är i Kristus. Och därför så är du inkluderad i hans relation med den himmelske fadern. Och i den relationen så flödar Guds nåd. Det betyder Guds välbehag, Guds favör, Guds välvilja, Guds kraft, Guds styrka. Smörjelsen. Ibland vet ni så, för ni vet ju det, ni har ju lärt er det vid det här tillfället. Jag är ju lite karismatik och sådär. Och ibland säger människor till mig att ni ligger på golvet, ni faller och ni rullar och ni skrattar och ni håller på. Det vore bra om ni tänker någon gång också. Jag brukar säga, jag är så här lycklig för att jag har läst min bibel. Det är för att jag har förstått evangeliet som jag är så uppfylld utav det här budskapet. Att jag fixar liksom inte tagga ner. För jag har upptäckt att det är inte det som Jesus håller på med. Utan varje gång jag kommer till honom och bestämmer mig för att jag ska dämpa mig. Då blåser han på istället. Mm. Men det är inte min prestation. Det är inte att jag tycker att jag har förtjänat det. Utan för att han är god. Och jag bara känner att du vet det här har löst ut mig så jättemycket i min tjänst och i mitt liv. För jag kommer ihåg hur det var när jag började predika. Då hade jag mycket det här att jag vill stå i tjänst för Gud. Och jag ville liksom få till bra predikningar. Jag ville ha bra visioner. Jag ville vara så effektiv och göra det så bra som möjligt. Så här. Och det blir på ett sätt då att man går in i en roll. Så länge, som vi brukar säga på engelskan, you are performance driven, you will always perform. Så länge syftet, prestationen är din drivkraft så kommer du alltid leva utifrån en prestationskristendom. Men när du inser att all den typen av prestation är fullständigt onödig därför att du har fått all välsignelse, allt Guds välbehag redan, då blir du fri till att leva. Och det har gjort att jag tycker det är rätt skönt att komma upp och predika så här. Jag känner inte att det är någon stor ansträngning för mig att gå upp här. För jag kliver inte in i någon roll. Vet ni, utan jag lärde mig det att eftersom jag är Guds barn så kan jag vara mig själv. Jag kan vara fri. Jag behöver inte tänka på hur jag ska uppfattas. Jag behöver inte tänka på hur det ska bli eller hur det inte ska bli. Det kommer bli fel ibland. Men då har jag en Gud som är väldigt god. Som samverkar allting till det bästa för de som älskar honom. Och jag kallade efter hans beslut. Jag vet att han täcker för mig och det kommer bli väldigt bra ändå. Så det finns inte så mycket anledning till oro. Och det gör att när bördan släpper, trycket släpper från dina axlar. Det kan du ta in i vilken relation som helst. Så blir du fri till att vara kreativ. Har du någon gång varit i en miljö där du känner att du inte kan vara dig själv? Känner du hur kreativiteten flödar då när du känner att det är en massa krav på dig på hur du skulle vara, vad du borde göra och vad du borde få till? Funkar inte så bra. Men om du är i en miljö där du känner att du kan vara dig själv, du kan sänka garden, du kan slappna av, då kommer dina gåvor komma till sin rätt. Då kommer du komma till din rätt. Va? Och det är precis det här som Paulus säger här. Att han har välsignat oss. Han har utvalt oss först. Han har skänkt oss sin nåd i den älskade. Och därför är vi fria från att leva under prestation, skuld, fördömelse till korta kommande. Utan vi är fria till att leva i Guds barns härliga frihet. Och i den friheten så kommer kreativitet och lärjungaskap och födas fram. Är ni med på det? Ja. Och därför så tjatar jag rätt mycket när jag predikar om att vi ska komma ihåg vilka vi är i Kristus. Att han har gjort allting färdigt, därför att annars så kommer du alltid att gå tillbaka till dig själv så fort det handlar om ditt kristna liv. Och så börjar du hålla på att analysera dig själv och tänka på dig själv och fundera på dig själv. Och när du gör det så kommer du tappa glädjen, friheten och frimodigheten. Och så blir du tröttare och tröttare. Därför att det blir någonting du måste prestera. Men evangeliet har löst oss ifrån allt det här. Och så står det att i honom är vi friköpta, vet du, genom hans blod. Och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Och det är också så underbart, va? Att vi har förlåtelse för våra synder. Det står inte att vi ska få förlåtelse, utan förlåtelsen är ett konstant faktum som flödar i ditt liv hela tiden. Och det här har du fått utifrån den rika nåd som han ger. Och det är en sak jag älskar med Gud. Det är att vi har en väldigt generös fader. Vet du? Han ger inte bara tillräckligt. Han ger inte bara nog. Utan han ger nåd i överflöd. Det är nåd utöver nåd. Det där synd överflöda nåden ännu mer. Han är rik. Han är god. Han ger mer än nog. Vet du vad som kommer hända när du upptäcker det? Du kommer inte kunna låta bli, utan du ger det vidare till andra. Det är lite det som är grejen, va? Med att be för sjuka och profetera och greja. Det är ju ingenting jag känner att det här är mitt projekt, att nu ska jag inta det här. Det här är min grej, nu ska jag få tag på det här, nu ska jag ändra mig, nu ska jag skärpa till mig. För jag är inte bra nog för att skärpa till mig, utan varje gång jag försöker skärpa till min egen kraft så brukar det fallera. Men när hans nåd flöder in i mitt liv så är det som att jag har ett överflöd som inte jag vet att vad ska jag göra av, utan jag vill ge det vidare. Och när du kommer in i det här så kommer du bli fri och gå med det som Gud har lagt ner i dig. För du kommer känna att det finns ingen press, det finns ingen prestation, utan han har redan gjort allting färdigt. Och jag kan leva utifrån att jag är en son och en dotter till min himmelske fader. Därför så kan ni se detta i Paulus brev, att Paulus börjar aldrig med att tala om vad vi ska göra, utan han börjar alltid med att prata om vem Kristus är, vad Kristus har gjort och vad Gud har gjort i Kristus Jesus. Och därför att de här verserna inte alltid är lika praktiska och enkla att förstå, så glömmer vi ibland av det här. Och jag tror jag har berättat här förut att jag och en av mina medarbetare, vi gjorde en undersökning en gång när vi var på olika ledarkonferenser under ett år. Och så frågade vi oss, hur mycket undervisning handlar om evangeliet? Och hur mycket undervisning handlar om vad du kan göra för att få till församlingstillväxt? Och då tror jag vi hade typ 40 undervisningar. Jag tror att 38,5 handlade om vad du kan göra för att få till församlingstillväxt. Hur du kan bygga Guds rike. Och sen undrar vi varför ledare kämpar med prestation. Därför att tro kommer av hörande. Och om du hör att det hänger på dig hela tiden så kommer du leva med den mentaliteten. Och därför så är det som Martin Luther sa, att vi behöver höra evangeliet varje dag. Därför att vi glömmer det varje dag. Vi behöver leva i det här flödet utav Guds rika nåd och Guds rika välsignelse över ditt liv hela tiden. Det här betyder ju inte att inte vi vill göra saker bra, att inte vi vill göra saker excellent, att inte man vill ha frukt i sitt liv. Men det betyder att för att frukten ska kunna flöda så måste grenen hämta näring ifrån stammen. Och ibland så tror jag att vi skjuter oss lite grann i fötterna. För vi försöker lära oss hur ska vi vittna. Hur ska vi tala evangeliet. Men jag tror inte att det är som är problemet. För det är ingen som har problem med att prata om goda nyheter när de har upplevt detta. Ingen som har problem att berätta om när de har fått bra gåvor och när de har fått liksom... jag hade aldrig något problem att tala om för människor att vi skulle få barn till exempel. Därför att det är en god nyhet. Och jag tror att det handlar om att se hur underbart evangeliet är. Det kommer göra att vi kan inte låta bli. Och jag har också upptäckt att när man talar utifrån den här överflödande nåden så öppnar det upp människors hjärtan på något sätt. Vi har en släkting som vi har bearbetat ganska mycket och som inte riktigt vi tyckte hade kommit igenom och sådär. Men så gav jag den här personen en böneduk och jag har fått veta att de sista åren så varje kväll stoppar böneduken under kudden när de lägger sig. Därför att de vill uppleva Guds välsignelse och Guds smörjelse in i sitt liv. Helt enkelt för att jag satt ner en dag och sa så här: jag vet att du har svårt att tro på Gud. Men jag vill att du ska veta en sak, att Gud tror på dig. Även om inte du tror på honom. Och du kan försöka fly undan, vet du, men det är svårt att springa ifrån Gud. För han är som överallt. Han är lite världens bästa stalker på det sättet. Han ser allt och hör allt och är allt överallt hela tiden. Va? Så att det kommer bli jobbigt för dig. Och därför så kan du ge upp snabbt. Så tar vi den smärtfria vägen. Eller du kan dra ut på det. Och så får du liksom dra plåstret ett strå för strå. Liksom sådär. Men det jag vill att ni ska se är att det Paulus gör här, det är att han vänder på begreppen. För att religion bygger alltid på att du presterar och så får du. Du gör någonting och så får du. Evangeliet bygger på att Gud gör någonting först. Och sen som ett gensvar i tacksamhet så går du. Hoppar du över det så kommer du göra kristendomen till vilken religion som helst. Det kommer bli precis samma grej. Jag tänkte på det när jag satt i fängelse. Jag tänkte på det när jag har varit i olika delar av världen och predikat. Att ibland så tycker inte jag att muslimerna eller hinduerna låter så annorlunda gentemot kristna på det sättet. För att de pratar om precis samma saker som vi pratar om. Att de går upp tidigt på morgonen och ber. Va? De kan Koranen utantill och det är liksom hela tiden ett fokus på de här sakerna. Men ändå så vet de inte om Gud är riktigt nöjd. Så en av dem frågade mig, är du helt säker på att du kommer till himlen när du dör? Kan man vara säker på det? Och jag sa... Nej, det är faktiskt så att jag lever redan i himlen här och nu. Så att, det är redan klart. Jag sitter med Kristus i den himmelska världen på Faderns högra sida. Så jag har ingenting att oroa mig över utan det är redan färdigt. Va? Jag har redan fått barnaskapets ande som ropar Abba Fader i mig. Så jag lever utifrån den här friheten. Och jag har lärt mig det, vet ni, att detta är någonting som är värt att ge sitt liv för. Detta är en kärlek och en nåd som griper dig på ett sånt sätt att du kan inte låta bli. Jag kommer ihåg att jag var lite så här halvsur en gång och var ute och gick och bad. Och jag sa till Gud att varför måste jag göra det här? Och då sa han, ja men du, sluta då. Inte måste du göra det här om inte du vill. Jag har ingen längtan efter att gå och ha en massa gnälliga tjänare. Så vill du sluta så får du. Men det fanns något pedagogiskt i det där. För jag visste att i samma stund som jag får liksom förnyas i min uppenbarelse av Guds nåd och Guds kärlek så kommer jag komma till detta. Att jag kan inte låta bli. Jag kan inte sluta predika. Jag kan inte sluta tjäna honom. Därför att jag upplever hans nåd och hans kärlek på ett så underbart sätt. Och någonstans så måste det här vara grunden i allt vi håller på med. Du kan aldrig bygga din tjänst på din kallelse, dina gåvor, dina visioner, vad du har nedlagt i dig, utan du måste alltid ta det tillbaka till vad är Guds vision först. Därför att de här mindre grejerna hittar aldrig sitt rätta perspektiv om inte man kopplar in det till den stora planen och den stora bilden. Och den stora bilden är att Gud vill ha en familj. Han är fader, vi är hans barn. Och så vill han vandra med oss. Och utifrån detta så ger han visioner. Så ger han uppgifter, så ger han gåvor, så ger han kallelse. Men det är ju inte det som är din identitet. Jag tycker ibland så brukar folk vilja introducera mig och fråga, vilken typ av tjänst är du? Vilken typ av gåva är du? Och jag brukar säga, ja, det spelar inte stor roll för mig, utan Kristus får vara vad han vill genom mig, när han vill. Jag tycker det är så underbart med evangeliet. Va? Och det här är ju en inbjudan till dig som kanske känner dig trött och modlös just nu. Det här är en inbjudan till dig som upplever att du har kämpat i egen kraft och aldrig fått till det. Det här är en kallelse till dig som inte har orkat själv. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfalta allt i himlen och på jorden. Och man kan säga att Kristus har försonat hela kosmos med sig själv, hela skapelsen. Men det finns något annat i det här som jag vill att du ska se här i avslutningen av predikan. Det är att Gud vill att vår vision ska vara Kristus. Inte så att vi aldrig sätter upp några trosmål. Inte så att vi aldrig tar några steg. Men det som driver oss, det som leder oss, det som är liksom, jag brukar tänka på den där Duracell-kaninen, va? Att vårat batteri i allt vi gör måste vara Kristus. Och Gud vill att du mer och mer ska bli Jesus-fokuserad i din vision. I hur du ser, hur du tänker och hur du liksom funderar runt omkring ditt liv. Det är en massa saker som är förhandlingsbara för mig. När vi gör våra skolor så har vi en viss stil på mötena och sådär. Det är helt förhandlingsbart för mig. Jag bryr mig inte så mycket om vilka mötesstilar vi har egentligen. Det kan vara förhandlingsbart vilket språk man använder när man predikar. Det kan vara förhandlingsbart i vilken kultur man är, hur man framställer. Men det som inte går att förhandla om, det är ju att Jesus måste vara i centrum av allt vi håller på med. Va? Det går inte att förhandla om evangeliet, fokuset på Kristus. Därför att tappar vi det så kommer församlingen bara bli en förening liksom vilken annan som helst. Va? Och vi kan hålla en verksamhet gående bara genom att vara duktiga. Va? Har ni tänkt på det? Det finns ganska mycket duktigt folk här i församlingen. Och vi skulle kunna göra saker och hålla saker gående bara därför att vi har liksom mänsklig visshet. Men Gud vill ju inte att det ska vara det som var drivkraften, utan han vill ju att Kristus ska få vara allt i alla. Att han ska få vara allt i dig på det sättet att det är inte så att han utplånar din personlighet, utan det som händer ju mer upprättad du blir, det är att du blir mer dig själv. Men det som också händer är att istället för att det är din egen kraft som liksom driver dina gåvor, så är det Kristus som flödar igenom dina gåvor. Du kan släppa fokuset på dig själv och se att jag är en son och en dotter till min himmelske fader. Och Paulus talar om det här som Guds barns härliga frihet. Och jag kommer inte hinna tala om det nu. Jag kommer tala för er som är mer intresserade på Activate hela kvällen. Kommer handla om Guds barns härliga frihet och faderns hjärta. För att jag tycker att det är så viktigt att ha med sig i tjänsten. Och du vet, har du tänkt på vad det gör med din gudsbild när du börjar se dig själv som en son och en dotter till din fader? Jämfört med om ditt enda perspektiv är att du är tjänare och han är herre. För om du är tjänare och han är herre, då bygger hela er relation på att du gör vad han säger. Men om du är son, om du är dotter, så har ni ju en helt annan relation, eller hur? Alltså, jag läser inte Bibeln för att få veta vad jag ska göra. Jag läser Bibeln för att jag har ett samtal med min himmelske fader. Bön är ingenting jag gör för att jag ska bryta igenom eller jag ska prestera. Utan det är kvalitetstid med min himmelske fader. Så idag på morgonen tog jag upp Bibeln och läste på ett reflexmässigt sätt. Inte för att det är en prestation, utan för att jag bara måste få sitta ner med fadern en stund. Jag bara måste få ta lite tid och höra vad vill han säga till mig. Och inte heller som en teologibok bara att undra vad det här betyder egentligen. vad säger grundtexten här? hur blir det här? Utan jag vill höra faderns röst i ordet. Och så är det så att vi står inför väldigt mycket utmaningar nu i vårt arbete. Och så bara kommer det här tilltalet. Han som förmår styrka er. Kommer väldigt starkt. Han har ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte makt över det. Och de här orden blir ett tilltal som fadern talar till mig. Att du vet att du kommer bryta igenom. Det här kommer inte vara ett problem. Det här kommer inte kunna vara ett motstånd som håller dig. Utan jag kommer förlösa en väg framåt. Det finns inget mörker som är stark nog. Det finns inga stängda dörrar när du går med Gud. För du kan tala till stängda dörrar och öppna dig i Jesu namn. Och så kommer hoppet och tron. Utifrån att min bibelläsning är ingenting jag gör som en tjänare. För att min himmelske liksom herre ska sitta och bocka av. Har du läst nog med kapitel idag för att du ska bli välsignad? Utan jag läser för att jag är välsignad, vet ni. Han har redan välsignat mig. Han backar inte på det beslutet. Samma sak med bön. Det är inte så att han sitter liksom med armarna i kors och är lite besviken på mig. Och väntar på att jag ska tjata tillräckligt för att han ska ge vad jag vill ha. Va? Det är så barn gör ibland. Va? När de vill ha glass och så säger man nej. Och så säger de jo. Och så säger man nej. Och så säger de jo. Så där, va? Men det funkar inte så med Gud. Utan bön är ju en gemenskap utifrån att allt redan är färdigt. Och förbönstjänst, att tala till stängda dörrar så att de öppnar sig, är inte heller någon prestation, utan det är någonting som vi gör tillsammans utifrån relationer. Det här är så viktigt. Det är samma sak i relationen till bröder och systrar. Ibland så blir folk oroliga om de kommer till mig och så har de en annan syn på någonting än vad jag har, eller tänkande eller någonting än vad jag har. Och så kommer tanken, kommer du att bryta med mig då? Och jag säger att ja, om vi vore tjänare och hade samma arbetsgivare så skulle man ju kunna liksom säga att du har inte hållit företagets policy. Men i en familj gör man inte så, va? Så jag och Kalle, vi skulle kunna ha jättemycket oegentlighet. Nu har vi inte det, utan Kalle är en väldigt helgad broder, va? Så att det är väldigt enkelt att ha med honom att göra. Utan vi kan sitta och vara jätteoense, men vi är oense i familjen. Därför att vi har samma pappa och vi är bröder i Kristus. Det betyder att den här konflikten splittar inte oss, utan som bröder hittar vi en väg och jobbar oss igenom den. För att vi har samma fader och vi har barnaskapets ande. Alltså det är så mycket som påverkas av detta. Och jag kommer att tala mer om det här nästa gång. Jag tror att jag talar någon gång i mars igen. Då kommer vi gå vidare. Då har väl Hanna tagit det här lite vidare också. Men jag kände bara att jag ville lägga den här inledningen. Och jag skulle uppmuntra dig. Att när du hör olika typer av utmaningar, när Gud talar till dig om att ta olika steg, processa det utifrån det här, den här verkligheten att han är din pappa, du är hans barn. Det betyder att han lämnar dig inte. Det betyder att han kommer aldrig tvinga dig till någonting som inte du fixar. Det betyder att ditt värde kommer aldrig någonsin definieras av hur lyckad eller misslyckad du är i det du har presterat. Utan ditt värde har du i Kristus. Det är inte alltid vi tycker om vad våra barn gör. Har ni märkt det någon gång? Nej, det är bara jag som har upplevt det då. Men det förändrar ju inte hur man ser på deras värde. Och så funkar det med Gud också. Utan är det så att du kör på och så misslyckas du med någonting som han talar till dig om, så kommer inte han att förkasta dig, vet, utan han kommer att komma och lyfta dig. Jag var nyss i en situation själv där jag kände att det här som jag står i nu, det kan gå riktigt dåligt här. Och det är en massa människor som är beroende av att jag lyckas få till det här. Jag hade lovat att sätta upp en konferens i Stockholm och så behövde vi ha tag på en lokal. Och så hade vi prövat på 5-10 olika ställen och det funkade inte. Och de hörde av sig från Amerika och en massa av mina vänner från olika delar av Sverige och Finland och Norge hörde av sig och undrade, hur går det nu då? Och jag bara, jo alltså vi har en öppen dörr, va? Det löser sig. Vi har något väldigt bra på gång. Och så talar vi liksom att det här måste öppna sig. Och jag hade en budget på rätt mycket pengar. Och så bara gick jag, en dag så kände jag när jag var ute och gick att fader sa att även om det här inte funkar så kommer jag att lyfta dig ändå. Men dagen efter faktiskt så fick vi en lokal 70 meter från pendeltågstationen i Sundbyberg. 3 gånger så billigt som jag hade räknat med. Och den var mycket bättre än de dyrare varianterna. Därför att fadern har omsorg om mig även om inte jag har koll alltid. Och det är väldigt viktigt att du har det här med dig. För att annars så kommer du alltid landa tillbaka till att det handlar om dig. Det är du som inte har gjort nog, trott nog, tänkt nog, bett nog, presterat nog. Och det gör att vi har en massa missmodiga kristna idag som inte vågar ta något steg alls. Och man lever inte i Guds barns härliga frihet, utan man lever i religionens hemska bundenhet. Men jag skulle vilja bara sätta dig fri från det här idag och säga att du kan få kliva ut i Guds barns härliga frihet. Just här, just nu. Vi tackar dig, Fader, för din närvaro här just nu. Och vi prisar dig för att du vill bara betjäna in i våra liv just nu. Helige Ande, vi tackar dig. Vi prisar dig just nu. För att du är här. Och vi tackar dig att du vill ge oss någonting nytt just nu. Vi vill bara öppna upp för dig. Och be dig om att du ska komma med din nåd och din kraft. Jesus, vi prisar dig. Jag bara känner jag får som en bild till någon här. Som Gud, som du har liksom tilltal i dig. Du vet att Gud har kallat dig, men det finns en sån fruktan för att du ska göra bort dig att du vågar knappt ta de här stegen. Men kan du se hur din fader bär dig i det här? Hur han går med dig. Hur han håller handen så att inte du ramlar. Vi jobbar väldigt mycket med att stötta kvinnliga tjänster och tjänstegåvor här nu. Och vid nyår här så hade vi en konferens uppe i Rovaniemi. Och då var det en av tjejerna som hade längtat efter att predika. Så vi satte upp henne på ett morgonpass då. Och hon kände väl sådär inför detta. Men vi sa, ja men du fixar det. Du fixar det här. Ja, men det känns lite så här halv speciellt att predika tillsammans med alla er. Liksom, nej, men du fixar det, så du får morgonmötet. Vi kommer sitta på första bänk och heja på dig. Vi kommer sitta och be för dig. För du har fått ett ord från Gud och vi vet att du har någonting som vi behöver. Och det blev jättebra. Va? Sen har vi hjälpt henne ut på predika på fler konferenser, kvinnokonferenser, konferenser och sådär. För att bilden är att istället för att hon ska stå där och behöva göra allting rätt själv, så går ju fadern med henne. Och vi som bröder och systrar sluter upp runt henne och ber för henne och stöttar henne i det här trosteget. För vi är ju familj, va? Och din seger är min seger. Och jag känner att det finns någon här som behöver höra detta, för Gud kallar dig till att ta olika steg. Och du har suttit fast i frukten, så du har inte tagit något steg alls. Men jag bara upplever att Herren vill lösa ut dig från den här frukten. Skulle också bara vilja bjuda in dig som går med den här känslan att det är väldigt mycket krav. Det handlar väldigt mycket om mig. Och det är väldigt svårt för mig att släppa till Guds nåd och släppa till Guds kärlek och låta mig liksom bli älskad. Känna hans utväljande av mig. Känna hans kärlek till mig. Då vill Gud röra vid dig just nu, vet du. Sätta dig fri från den här religionens hemska bundenhet så du kan kliva in i Guds barns härliga frihet. Och ibland så bedrar vi oss själva. För vi tänker att ja, men jag vet ju redan det här. Och det är sant att du kan veta det här uppe. Va? Men jag har ju sett en massa människor som vet en massa saker här uppe. Men det landar aldrig i livet för att den helige ande måste få ta det här uppifrån och ner hit. Det är inte oviktigt hur vi tänker. Men det är viktigt att inte det här bara blir teorier utan att det är någonting som landar i ditt hjärta så att du kan leva utifrån den här verkligheten varje dag i ditt liv. Oavsett hur bra det går, oavsett hur dåligt det går, hur underbart du har det eller hur jobbigt du har det, så är det ändå så att det finns en överflödande nåd som flödar in i ditt liv. Du är välsignad. Han har utvalt dig. Och när ingenting annat i livet håller, när du inte har någonting annat att hålla fast vid, så kan du alltid säga tack för att du ville ha mig först. Även om jag har gjort en massa taskiga val i livet, en massa dåliga val, så ville du ha mig först. Och tack för att du reser upp mig igen och ge mig ny kraft. Vi kommer att ha förebedjare som finns ute i, och ni som är förebedjare, ni kan gå till bönestationen här just nu. Så kommer det finnas folk som sitter inne i bönrummet här om du behöver ha ett lite längre samtal kanske. Det kommer stå förebedjare ute vid kaféborden här, och jag kommer finnas här framme också. Och så ska vi be tillsammans. Jag tror Gud kommer vilja röra vid dig just nu. Han vill att du ska få uppleva den här välsignelsen och den här kärleken. För du vet, det är viktigt att man har teologin på plats. Absolut, det är jättebra att veta vad du håller på med. Men det är också rätt bra om inte det bara blir teologi så att du kan snacket men ingenting funkar för dig. Utan att Gud får ta det in i hjärtat så att det här blir någonting som du vet och som du lever utifrån som en grund. Där du vet, jag är älskad, jag är välsignad, jag är utvald, jag är kallad och jag har fått en överflödande rik nåd som har strömmat in i mitt liv. Ni som känner att det här talar till er, ni är jättevälkomna fram, ska vi be tillsammans. Och så går vi in i tillbedjan tillsammans en stund och bara lyfter upp Jesus. Och så tror jag att det kommer öppna kaféet här vid halv elva. Så kan ni gå ut och fika när ni känner att ni är färdiga här inne. Men just nu och just här så vill Gud möta dig. Så välkommen fram du som känner att det här har varit till dig idag. Amen.
Ja, men vår gudstjänst är slut här inne, och ni som vill gå och fika, gör det. Och vill du sitta kvar här ett stund i stillhet, så gör det, eller sök förbön om du vill prata med någon. Så känn dig fri att gå och fika eller sitta kvar eller hur du vill. Men vår gudstjänst är slut här inne i alla fall nu. Tack för att du kom, och tack för ni som har medverkat med sång och lovsång, och Martin här också. Jag önskar er en välsignad vecka.